Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay. Podplay.
Hallå, hallå! Hjärtligt välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Ah, fan, det började göteborgska, gick till Stockholm.
Ja, jag vet, men jag måste. Och sen, så vill låta lite fräsig.
Ja, du har alltid låtat fräsig, men du har väl aldrig låtat så fräsig som du gör idag?
Nej.
Vet du vad det mest ofräsiga är? Det måste vara att säga fräsig kanske. Det är inte så fräsigt.
Nej, det är inte fräsigt. Och vet du vad, min dotter sa häromdagen också att så här, det finns bara ett ord, det är bara du och farmor som säger det ordet.
Mm-hmm.
Och det är bussigt.
Bussigt?
Så här, det var bussigt gjort. Om du ger mig en blomma så kan jag säga så här, det var bussigt.
Ja.
Säger du aldrig det?
Det var bussigt. Ja, jag vet inte.
Nej.
Det är inte det första som
tycker. Nej, men du förstår vad jag menar. Tyvärr, man skulle säga så här,
det skulle inte vara oklart för mig vad det betyder.
Nej.
Som schysst liksom.
Ja, precis.
Ja.
Ja. Ja. Så det kanske vi kan slå ett slag för. Fräsigt och bussigt.
Fräsigt och bussigt. Ett ord som jag har, märker att jag har börjat lägga mig till med under protest då. Det är att jag kallar annat än människor för trevligt.
Vadå annat än människor?
Ja, men jag kan säga så här, det här var ett trevligt vin. Vilken trevlig scarf du har på dig. Alltså så här, trevligt används.
Ja, jag säger, för det var gott eller så.
Ja, det tog en trevlig glögg det här. Liksom så här. Och det är ju sånt som jag tidigare har tyckt att det är lite så.
Det är lite öfer.
Ja, det är lite öfer.
Ja, det är det faktiskt.
Ja, min värsta sån, det är när man säger så här, ja, hur köpte du in dig på börsen i det här bolaget? Ja, det blev en trevlig affär. Så här, då fattar man. Då finns det miljoner. Då säger man inte, det var en bra affär. Man säger inte så här, trevlig investering. Det är lite så. Det är väldigt mycket öffer på det.
Ja, det är öffer.
Men, så det, vill jag, det tycker jag inte vi ska slå ett slag för.
Nej, det ska vi inte. För du är ju egentligen ingen öffer, men ibland du har en öffertråd. Liksom.
Va?
Ja, men du har en liten sån här öffertendens kan jag känna. Du gillar när det är lite...
Nej, men vad säger du?
Ja, men lite alltså. Det finns en liten sån här schnajskänsla i att du... Jag kan inte riktigt säga det. Jag ska fundera på hur jag ska motivera det. Men det kan vi ta en annan på.
Vi välkomnar till det sista avsnittet av Ekonomi på riktigt. Charles och Mattias, nu blir det... Vilken tur du har att vi ska gå ut och ta en AV med dagens gäst efteråt.
Ja.
Så vi får prata ut om detta.
Ja, för det ska
för
vi
det var
göra.
Kanske det värsta påhoppet jag har hört från dig på väldigt länge. Att jag skulle, det finns en liten öfersnajs i mig. Jaha.
Jag ska motivera det. Men det tar vi på AV. Det kan vi bespara lyssnarna.
Nog om detta. Vi bjuder in veckans gäst som ju inte är någon nybörjare för någon av våra lyssnare.
Nej, och det är oftast när vi har den här gästen som vi passar på och ta ett glas efteråt helt enkelt. Och det beror ju inte på att han är så trevlig. Jo, det beror på att han är trevlig. Men han är också en kung av dryck. Och det har vi pratat om. Han är, ju mannen med nålen. Han är dryckeskung. Han är ekonom oraklet. Och han är framförallt löparkungen.
Mm.
Det är inte mycket han inte är jävligt vass på.
Nej.
Så att det är alltid, det är så jävla kul. Det är inte svårt att få till ett ämne när man sitter på en AV direkt.
Nej.
Det är snarare att det blir lätt för trevligt för långt.
Ja.
Hörde du att jag sa trevligt?
Ja,
tänkte du på det?
Men en AV kan vara trevlig.
Ja, en AV kan absolut vara trevlig.
Det är inte så.
Och hänga med Magnus är trevlig. Ja. Så, vi välkomnar in...
En trevlig person.
Precis. Jag tänkte säga kungen av djungeln. Men det
nej,
nu får det räcka. Ja. Magnus Hjelmér, varmt välkommen.
Tack.
så mycket.
Fan, vilket snyggt skägg du har fått.
Ja, alltså. Det är bara, är du mål? Är det som att du underhåller och tänker så här, nu är jag där, eller är den på väg någonstans?
Jag tycker det är så svårt att veta hur man ska...
Ja, nu är det har aldrig varit bättre, och du ska inte ha vare sig längre eller kortare. Nej. Sen har du ju, det är bara att erkänna, att du har ju en... Jag erkänner till att börja med att Charlie har en bättre skäggväxt än vad jag har.
Stämmer.
Och
du har inte dåligt på något sätt.
Nej, jag har inte dåligt, men det är inte det här liksom. Det är inte ditt. Men du får faktiskt se dig besegrad av Magnus Skägg.
Det är inte oklart någonstans.
Nej, men du ser ju, han har ju en fantastisk jävla beväxtning.
Ja, det är, tack. Det är ju, jag vet inte om man säger tack till något som
är naturligt. Nej, men det tycker jag. Faktum är, nu kommer du tro att jag driver med dig, men hade du anmält dig så hade du fått jobb direkt som skäggmodell. På riktigt. Ja. Du hade, jo. På riktigt, ingen tvekan. För jag känner några skäggmodeller. Och du kvala lätt in, hade varit sån, fått åka runt på mässor och liksom stå på scenen och visa upp nya produkter och nya stylingar och vara liksom skäggmodell. Det är kanske någonting du kan lägga till med som extra...
Jag börjar fundera lite med skägg överlag, som annat med håret när man blir lite äldre, så här, att det börjar ju bli grått.
Det
kan jag tycka förstår
lite. Som drar in oss att börja bli grått. Vi som är kritvit.
jag var tvungen att men kolla
då,
läget först.
Vilket år är du född, Magnus?
Nej, jag är 81.
Ja, då, men det kommer börja snart.
Ja, det har ju börjat. Alltså. Det är ju...
Och det går fort, skulle du veta.
Ja, fruktansvärt. Men jag känner att det kan förstöra lite, tycker ni inte det?
Jo,
det
så nej, ta tvärtom. Modelljobben nu.
Ja.
Jag säger som min fru säger. Hon säger att många av de här alltså, snygga de klassiskt snygga männen, de blir bara snyggare med åren. Och att grått skägg är, alltså det är snyggt. Titta på, hon säger till exempel George Clooney, som hon alltid har tyckt är snygg. Men nu är han är ju faktiskt ännu snyggare nu.
Ja.
Du får se som
fast
att grått
de liksom. Åldras ju med värdighet liksom.
Ja, det gör väl du med. Det
kan åldras med filter skulle jag säga. Det är väl liksom, träffar
jag
man
tycker någon... vi alla åldras med värdighet. Sen får man se vad som är, vad det nu är, tycker jag.
Men det här med åldras, jag kan ju tycka, både kvinnor och män säger att det är så tråkigt när man försöker förändra liksom, åldringen. För mig är det ju det är tecknet på att man liksom med sig saker och erfarenheter och allt kan vara. Och så försöker många liksom jobba ifrån det här. Det ska vara slätt och fint och allt vad det kan vara.
Mm.
Och så var jag titta på Top Gun här, den senaste, nummer 2. Tom Cruise.
Mm.
Och då satt jag länge och funderade, jag undrar hur gammal han är. Jag ska googla upp det, men alltså, han har ju inte åldrats en sekund. Alltså.
Nu ska man kunna säga någonting om Indiana Jones som kommer snart med typ, vad fan han? Typ 80 eller något.
Alltså,
helt sjukt. Men en av våra stiligaste herrar genom åren, som alltid var stilig, var ju Robert Redford. Och honom träffade jag på ålderns höst och kan konstatera att det är någon som jobbar också hårt på kamerorna där, därför att det ser ganska obagligt ut när man är nära, att det är ganska uppsträckt och tunt och konstigt, man ser så här har det jobbats en del, så att man kan ju vara snygg på bild Tom Cruise kanske är jättesnygg live, jag har inte träffat Tom Cruise, men det är inte bara för att man är snygg på topp kan också betyda att man kanske inte är
grundsnygg. Men på tal om snygg, den då, alltså Jennifer Connelly i filmen
Barton. Ja.
Oh.
Jag har inte sett detta. Men...
Nej, alltså hon är så snygg. Så att på tal om snyggare med åren. Alltså hon är ju typisch 50.
Mm-hmm.
Och man blir liksom, ja, herregud. Alltså.
Jag läser att Tom Cruise, han är född 3 juli 1962. Han är så 60 bast.
Mm.
Ja, men det är bra jobbat tycker jag.
Sen är han ju
är det synd att han inte är född den 4 juli? Gjorde han inte en film som hette Född den 4 juli?
Ja,
exakt så. Han
född 3 juli.
Nej, men det är ju, han är ju på riktigt, jag vet inte om ni har sett med klippen när han hoppar fallskärm med James Corden. Och han är ju extremt aktiv.
Ja.
Han flyger ju också egna flygplan och är väldigt, väldigt så här, gör mycket stunts själv och så där. Så vi bara lyfta på hatten.
För dig som har snöat in och undrar så här, vad hände? Var inte det här ekonomipodden? Ja, nu har jag hamnat i veckans skvallerpodd istället. Men då så vill jag bara säga, håll ut, för nu drar vi tillbaka det här.
Fast om du, så här, om du hade varit med och lyssnat hela vägen så hade du känt att det fanns en tråd här.
Som var på väg mot ekonomin?
Ja, som nu är vi på väg dit. Men du kan ta den dit.
Nej, kör du. Se om du kommer den imorgon. Dålig stämning.
Vi pratar om Magnus.
Ja.
Associationer, fräsch, skägg.
Mm, sen hamnar jag på Jennifer Connelly på något sätt.
Ja, just det. Ja, fräsch. Vi har ju fortfarande kopplingen med Magnus-gästen.
Ja.
Vi kan inte bara handla om oss. Vi måste liksom ta vara på gästen.
Ja.
Är du med på det?
Ja. Stör jag om jag vill prata lite ekonomi med
dig? Nej, absolut. Ja, men du kan sätta igång då.
Ja. Dagens ämne är ju så här. När vänder det? Har det vänt? Om det vänder? Vad gör man när det vänder? Vi ska prata om turn around idag.
Yes.
Har det vänt?
Ekonomin?
Ja.
Nej, men vänt och
går
vänt.
Går vi mot ljusare tider?
Ja, jag tycker det finns åtminstone signaler på att det kanske inte är så illa som förut. Sen är det väl kanske lite magstarkt att säga att jag vänt än.
Men om vi bara så att bara det faktum att det finns signaler. Mm. Jag kommer vilja höra vilka signaler det är förstås. Men innan dess, är det förvånande? För att när man hör som, nu ska inte jag bunta ihop alla privatekonomiska experter här, men det lät ju för i alla fall för ett halvår sedan som att man inte skulle sitta ett halvår senare och prata om vändning, utan nu ska vi förbereda oss på en lång period. Räntan kommer hög i lång tid. Vi kan inte räkna med att det blir bättre. Det kommer bli mycket sämre innan det blir bättre. Och nu har det bara gått 6 månader och man börjar prata om, har det vänt frågetecken? Liksom.
Just det.
Vad är det ni hade så fel om? Vad är det som har, varför kan vi ens börja tänka positivt redan nu?
Nej, men det finns väl lite, om vi börjar med att backa till vad inflationen grundar sig i kanske, så tror jag vi får en del svar. Det är så var det ju efterslängen från pandemin som gjorde att inflationen drog igång. Vi har faktiskt till och med dagens datum fortsatt problem med exempelvis leveranser runt om i världen. Det var vissa insatsvaror som var dyrare. Och sen på det så adderade vi kriget som gjorde att det vart en utbudskris kan vi väl säga. Det var vissa varor som inte gick att få tag på i samma utsträckning och priserna drog iväg.
Mm. Och så spränger vi lite gasledningar. Och
ja, men precis. Och så underhåller vi den här röran. Liksom.
Ja,
mm.
Ja, men blir det dyrt.
Men är det inte också den här klassiska som vi har konstaterat många gånger, att det här, någon börjar tro att någon tror och då börjar ju marknaden svara på det.
Mm.
Och likadant kanske kan få gå lika fort tillbaka nu då. Mm. Att nu börjar någon tro att någon trodde att
det börjar
vända.
Jo, men det är klart den psykologiska faktorn finns med i bakgrunden, men vi har ändå så, om vi tittar på exempelvis transporterna nu då, så räknar man med att i början på 2023, ja men då ska det här rätta till sig, då ska vi vara tillbaka på samma nivåer, alltså transportkapacitet som innan pandemin. Vi ser att man har kommit runt det här med vi pratar ju om mycket havre och vete och sånt som, från Ukraina som inte gick att få tag på, ja men det har vi hittat alternativ till. Så här, vi har jobbat oss runt de här sakerna kanske lite snabbare än vad man de facto trodde. För det är ju så, om vi ska vara krassa, så här, kriget kvarstår ju och det är ju fortfarande en problematik som håller uppe mycket energipriser och annat som driver upp den generella prisnivån. Och liksom till det här också ser vi att drivmedelspriserna har sjunkit något, för det är ju de här sakerna i grund och botten som också påverkar inflationen. Är man producent och ska skeppa sina varor eller köra iväg dem, och så är dieselpriset väldigt högt, ja men då kostar det mer. Så här. Så det är ju lite kaka på kaka-effekten, och nu ser vi väl att vissa lager i den här löken liksom börjar lätta lite, och då helt plötsligt så ser vi också lättnader generellt. Och vi ser att inflationstakten har slagit av något, både i Sverige men också i USA framförallt då, som vi påverkas mycket av. Men med det här sagt så innebär det ju inte att inflationen kanske nödvändigtvis kommer fortsätta neråt, utan vi pratar ju någonstans om en årlig inflationstakt som ska lugna sig, men det kan ju fortfarande vara så att priserna kommer ligga kvar på en hög. Det är inte så att priserna i sig kommer sjunka, vi kommer inte få deflation, men det kan ju ligga kvar.
Så men om det inte blir mer, om vi tänker att den ligger kvar nu, och om vi tittar på vad inflationen då har varit i snitt de senaste 20 åren, då blir det ju inget anmärkningsvärt snitt. Nej. För det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt lågt, för lågt, för lågt, för lågt, och sen en kort period ett plötsligt skutt uppåt.
Yes. Liksom.
Så att jag menar, det blir ju mer fråga om att det var en hack i kurvan, som om man... Det är som när man gör med sina aktier eller fonder. Beror på vilken man vill titta på, en vecka eller 3 månader eller 3 år.
Ja.
Så berättar de olika historier. Och tittar man lite, tar ett steg tillbaka, så visar ju då inte så märkvärd inflationskurva egentligen.
Nej, men precis. Och det är väl lite det här jag tror man behöver ta med i beräkningen. Att generellt sett så när det går dåligt, då tycker hela världen och framförallt börsen, så här, då är allting dåligt och man tar verkligen, verkligen höjd för det här. Börsen hatar ju osäkerhet, och det såg vi i början på pandemin när vi inte visste riktigt hur skulle det gå. Så här, ner 30% på bara några månader, pang sa det. Och så märkte man så här, men fan, vi kanske klarar det här ändå. Vi får till det här med vaccinationer och vi ser att smittspridningen minskar. Så här, ja, men då återhämtar det sig otroligt snabbt. Och så är det ju med marknaden generellt, att vi har lätt att så här, när det väl verkar gå dåligt, då tror vi att det ska gå så in i helskotta dåligt, och när det går bra liksom, då är det, tutar vi och kör, och så ser vi inga hinder överhuvudtaget.
Men är det något vi har gjort bra under den här perioden som gör att det har gått lättare? Nu vet jag att USA är en stor påverkan, så det kan man liksom titta på vad de har gjort då. Men kan man driva någon tes om att vi som, ja men, ja, en värld består ju av oss medborgare liksom, har ändå tagit situationen med ro Jag har ju fått någon bild av, man brukar prata om det här med att det är viktigt att lasten är surrad på en båt, för börjar båten luta och sen så just glider alla kanonerna liksom, eller lasten åt det hållet det lutar, ja, då välter ju hela båten. Ja. Men om allt står kvar där det står kvar, då är det inte lika stor fara. Och ja, det kanske är så att alla kanske inte sprang mot utgången och liksom hetssålde sina lägenheter bara för att det gick ner några procent. Alla kanske inte slutade månadsspara bara för att börsen var dålig ett tag. Och liksom, alltså, företagen kanske inte friställde jättemycket folk i panik över att nu kommer det bli sämre julförsäljning och så vidare. Så det är min lilla hobbytes. Finns det något belägg för att vi kanske har skött oss och tagit allvarsamt på situationen, men eller kanske inte. Lasten har liksom inte fart omkring.
Nej.
Håller du med om den
hobbyanalysen? Jag håller verkligen med. Jag håller verkligen med. Det är klart att vi ser ju effekter av liksom den här krisen på exempelvis bostadsmarknaden. Och effekten blir ju att folk håller i pengarna och inte kanske vill växla upp oss där, vilket påverkar bostadspriserna i sin tur. Men jag tycker ändå att vi, precis som du är inne på, så här, vi har inte sålt, även om man är högt skuldsatt som många svenskar är, så är det inte så att vi har sålt i kris, för vi tror att det här kommer barka åt skogen. Men framförallt så har ju svenskarna, även om vi är högt belånade, ett av världens högst belånade folk, så har vi ändå ganska bra marginaler i vår ekonomi. Och de här marginalerna har vi väl liksom fått tugga i oss och äta lite av. Vi såg ju höstbudgeten här, så fick vi inte särskilt mycket extra pengar i fickan. Vilket kanske var sunt, för det hade kunnat spett på den här inflationen. Vi hade sprungit ut och konsumerat de här och så hade dragit upp priserna. Utan man räknar kallt med att det finns goda marginaler i svenska hushållen generellt sett, och att vi kanske kommer fixa de här sakerna utan att vi behöver liksom ropa att vargen kommer.
Mm.
Och det här tror jag gör att man sitter, det är klart att det är kännbart för alla, det har ju blivit jättedyrt med mycket saker, men jag tror också klarar man det nu så vet man att det kommer att bli bättre, och man sitter ganska lugn i båten. Jag tror att svenskarna också upplevt, i varje fall den äldre generationen, många kriser där inflationen både varit högre och räntorna där det var fullt normalt med både 5, 7, 8, 10 procent, 12 kanske till och med.
Mm.
Så man har varit med och vet att det vänder, det kommer att vända.
Men är det inte också en annan sida på det här, eller egentligen samma sida, är ju att jag tror att det har varit jävligt sunt och kommer vara sunt i det långa loppet att vi har fått tänkt till att bostäder behöver inte per automatik alltid gå upp. Jag tänker bara på min egen liksom elförbrukning, hur jag tittar nu månad för månad. Jag har liksom inte brytt mig förut. Jag har kört på med byggfläkter om det har varit kallt. Jag har kört golvvärme liksom hela tiden. För att det har varit lite skitsamma. Har inte spelat så stor roll. Och sen då när jag fick den här elräkningen som jag har pratat om många gånger i podden. Men nu som allt till förra året, så hade plötsligt en elräkning på 12 000 istället för 3. Hur vi då i familjen, alla, inklusive barnen som har varit med. Och så här, det har inte varit så här, nu får ni minst andra. Utan alltså, alla har varit pepp på att vi ska använda mycket mindre el. För att det var så sjukt mycket pengar vi slängde iväg. Och det är jättekul nu att titta när man går in då på Vattenfall som jag har i det här fallet. Och sen så gör man jämförelsen mot förra året. Och jag ligger liksom, vi betalar 30% av, eller vi förbrukar 30% av vad vi gjorde innan. Det är ju helt otroligt alltså. Ja. Och det här tror jag väl är ganska nyttigt också. Och är samma sak nu när man går i affärerna och det är sådana vansinniga priser tycker vi, men det har ju verkligen hänt. För första gången skulle jag vilja säga, som jag har upplevt det så jävla tydligt hur mycket dyrare saker har blivit. Som gör att man får tänka till. Sen tycker jag fortfarande, jag undrar mig, vi satt ju här och pratade innan, vi ska gå på en AV.
Då kommer vi dela
massa
på den här.
Pengar. Ja, nej, det behöver vi inte göra. Men det är ju, om man har en okej ekonomi så funkar det ju. Men det är ungefär som en p-bot kan jag tycka. Det är så jävla onödigt att man inte tänker till.
Mm.
Och det, för mig har det varit nyttigt. Och jag tror det är för många andra. Och det här är väl kanske ett sätt också som får oss att på sikt faktiskt få en schysstare ekonomi, för man kan påverka rätt mycket själv.
Ja, verkligen. Och jag tänker när du pratar om matpriser, för det känner vi alla i plånboken när vi går, att det är dyrt. Men jag tänker också så här, vi svinnar 37 kilo, om man räknar både flytande och fast, som vi spolar ner, alltså ätbar mat. 37 kilo per person och år.
Sjukt.
Matsvinnar vi alltså, 37 kilo, det är jättemycket mat. Jag tänker att liksom det gapet behöver vi ju stänga. Vi behöver bli bättre på att äta och ta hand om maten för att minska både matkostnad och svinnet. Liksom. Så allt ifrån de bitarna till hur vi kanske nyttjar bilen. Helt plötsligt så kanske vi börjar åka mer kommunalt, vilket drar med sig både miljöaspekten. Jag tänker second hand. jag tycker ju att liksom, ska man köpa någonting i dagsläget, oavsett om det är en present eller till nästa jul eller vad det nu än kan vara, så köp begagnade saker. Varför ska vi köpa nya saker när det finns så mycket bra begagnat? Så jag tänker att det drar med sig, det är nog verkligen så här, det här kanske är startskottet också på stora omställningar som gör att vi kommer leva mer hållbart överlag.
Den här veckan är vi sponsrade av Privata Affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka Privata Affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnar 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra. Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa. Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå. Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag Privata Affärer, men det fattar jag med .se att det är...
Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså. Nej. Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se /snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, /snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland. Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när ska jag få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe?
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
här. Då hade jag kunnat visa dig att här... Ja. Här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men det får bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av. Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fasträntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det är
inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Men finns det belägg, alltså vissa framtidstro i det, men finns det belägg, nu sitter vi ju här och vi fortfarande inte liksom fått in siffrorna på julhandeln och sådana saker, men Black Friday och Black Week kanske liksom finns indikationer på. Vad ser du som ändå har ett par fingrar på pulsen? Kommer det här vara ett år när vi säger att handeln inte slog rekord? För det är man ju van med, att du och jag har ju suttit där år efter år här och pratat om, ja men nu kommer de väl ändå lugna sig, och så slutar det med att vi sitter i januari och konstaterar, nej, handeln slog rekord i år igen. Framförallt näthandeln. Saker skickas från Kina, container, liksom så här. Finns det tecken på att det faktiskt är så att folk har sansat sig?
Ja, siffrorna har ju inte kommit in fullt ut från Black Friday heller. Nej. Än så länge. Men där fanns det signaler innan man gjorde undersökningen i varje fall, att man skulle hålla mer på plånboken. När man frågar kring julen så är det snarare tvärtom. Där säger man att man planerar att konsumera ungefär lika mycket som man konsumerade förra året på julklappar. Och det här kanske kan kännas lite så här, oj, har vi verkligen råd med det? Och det är ju kanske en prioriteringsfråga. Vi vet också att majoriteten av svenskarna inte... Alltså nu pratar vi majoritet av svenskarna, inte budgeterar för julklappar, utan julklappsinköpen sker om två månader närmast jul. Det är då man handlar julklappar. Så dels så gör man inte den här budgeten, man sparar inte under året, och framförallt så köper man inte julklappar under året för att liksom bunkra, utan det är de sista två månaderna. Så jag tror att det är mycket kanske stämningen i plånboken de här sista månaderna sätter lite avtryck på hur mycket pengar vi faktiskt kommer att konsumera. Jag är tveksam om vi kommer lägga lika mycket som vi la förra året.
Och det borde ju per definition göra att inflationen lugnar sig. Ju. Om folk inte köper lika mycket, då finns det mer utbud än vad det finns efterfrågan. Ja, och då säger min gamla skolundervisning att då går priset ner.
Ja.
Och därmed så blir det liksom en minskning av inflationen.
Ja.
Så det finns några tecken ändå på att, vad är tecknena om vi skulle få så här, ett par tecken du ser, var tittar du någonstans när du säger att det kanske har vänt eller kanske håller på att vända eller det kommer att vända? Det pratas om inköparindex och det pratar om liksom transport. Alltså så här, var tittar man för att lista ut hur världen mår utifrån ett ekonomiskt finansiellt perspektiv?
En jättebra fråga. Tittar vi på just det som du nämner, inköpschefsindex, och Konjunkturinstitutet gör ju en barometer varje månad där man kikar på hur svensken, vad den tror om ekonomin, både sin egna och Sveriges ekonomi framåt. Och de här siffrorna är ju rakt ner i källaren. Alltså, aldrig var det så låga siffror på Konjunkturinstitutet på 23 år sedan indexet lanserades. Så skulle vi gå ut och fråga svensken, så ser det här becksvart ut. Alltså det är så svart. Men tittar vi däremot på tillväxtsiffrorna, vi pratar BNP, så ser vi att svensken fortsatt då uppenbarligen konsumerar, för man producerar ungefär lika mycket som man gjort förut. Så tillväxten i Sverige, vilket är så här, det är ju någonstans motorn. Börjar vi rugga på tillväxten, och det här är ju balansgången som Riksbanken någonstans gör, att så här, höjer vi räntan, ja, men då kommer man hålla i pengarna och så kommer vi minska konsumtionen. Men det gör ju också att tillväxten i Sverige kan sjunka. Och sjunker den tillräckligt mycket, ja, men då drar det med sig arbetskraften. Och då hamnar vi i den här negativa spiralen som är super, superfarlig.
Där vi slutar konsumera. Då kommer lasten i gungning. Så
ja, men
då
är exakt. Inte så rädd, verkligen, då är det supersvårt att rädda upp det här. Så nu handlar det om att försöka göra den här mjuklandningen.
Mm.
Och då tänker jag så här, när jag tittar på siffror, att hur vi ser på framtiden säger ju någonting givetvis. Men det är kanske mer en signal på att vi kommer hålla mer i plånboken utifrån det vi pratar om nu. Så man kommer göra mer medvetna val, och man tror att räntan kommer, så här, det kommer fortsätta att ligga högt en stund till, och jag kommer få bära de här kostnaderna. Däremot om vi tittar på tillväxtsiffrorna, som jag tycker är intressant att följa, och framförallt då arbetslöshetssiffrorna. För börjar vi se saker att det drar iväg där, så här, men då kan vi ha riktiga, riktiga problem.
Mm.
Så det är väl det som är liksom kopplingen lite till inflationen här nu. För det kan ju vara så att om vi, i bästa fall så kanske vi får ner inflationen, men att det kanske inte behöver heller sjunka alldeles, alldeles för fort heller. För det här har ju viss effekt också på den stora kostnadsposten bostäder som vi har. Det vill säga att det är inte så att vi vill, kanske, eller man vill, att bostadspriserna ska gå ner, men att kyla av bostadsmarknaden kanske är ganska sunt med tanke på den prisutvecklingen vi haft senaste tiden.
Går de ner 15%, och det kan man ju säga att det har det ju åtminstone gjort i stort sett vilken marknad det handlar om, så motsvarar det också vad de har gått upp de två åren innan. Så att det själva verket kanske är en avkylning med typ 2 år. Och blir det då 2 år till, ja, men då är det 4 år där vi hade prisutveckling plus minus noll. Ja, det är ju ingen som behöver lämna hus och hem beroende på det. Och det blir å andra sidan inte lättare, men åtminstone inte svårare för den som flyttar hemifrån och får en lägenhet och sådana saker.
Nej, men precis.
Så det är inte heller någon, kanske inte en panikfråga, utan mer som, ja, det är väl ganska vettigt liksom.
Men skulle vi få en bostadskris, och man skulle helt plötsligt känna att nu, antingen att nu kan jag inte flytta för jag har inte råd att sälja, eller att jag får sälja med förlust.
Mm.
Då kommer svensken hålla i pengen ännu mer kanske, och bara försöka att lägga på boende och spara och buffra för den här kostnaden, vilken gör såklart att tillväxten kan ju minska ännu mer då.
Mm.
Och just bostadsutvecklingen är ju ganska vital i den här liksom ekvationen. För det är där många svenskar äger sitt egna boende. Och påverkas ju då såklart enormt mycket av prisutvecklingen. Så om vi bara fick bostadsmarknaden också och kanske kylas av och hålla sig lite. Så här, vi kan nog se lite mer minskning utan att det är fara på taket i hushållet.
Men det gör vi inte just nu. Just nu verkar ju minskningen ha avstannat, va?
Ja, lite grann.
Och till och med på lägenhet i Stockholm, som brukar vara lite före trenden, har jag förstått.
Mm.
Så verkar det ju till och med som att det är på en försiktig återhämtning på vissa sätt.
Men om vi ska se det här lite större då. Om vi skiter och ser på våran egen ekonomi och vad som skulle vara bra. För det är klart att vi skulle sitta och säga, nu har du vänt. Ja. Nu kör vi. Alltså, det skulle ju kunna vara bra om man sitter med fonder eller aktier eller vad det nu kan vara. Men om man ska se det här, precis de aspekterna som jag sa, att vi har kanske fått en liten snytning i att vi inte tror att det bara är att köpa en lägenhet och sen så vart man rik, eller att man konsumerar för den här hållbarhetsgrejen du pratar om, second hand. Skulle du, om man tittar uppifrån, skulle det vara bra att vi gick lite dåligt ett par år till egentligen, över tid?
Ja, det är ju dumt att säga ja på den frågan. Jag tror inte det är någon som vill i sin egna plånbok att man ska få det tuffare.
Nej, men om man nu ska se det upp, men, liksom,
i andra områden är det så. Man vill berg- och dalbana är ju både upp och ner, annars blir det ju ingen grej. Och man har fest vissa dagar och sen är det lite vardag och sen blir det fest igen. Varför ska ekonomin vara liksom ständig fest? Liksom?
Nej, men precis. Och jag tror att vi behöver lära oss att leva med just det du är inne på, Charlie, så här, att tillgångspriser exempelvis inte alltid bara går uppåt, utan att det är inte alltid trevligt att det går neråt heller, beroende på när man kliver in på marknaden. Men om det åtminstone kan hålla sig på en jämn nivå en stund med bostäder, med kanske börsen, Då tror jag att vi liksom kan få en sundare inställning till saker. Det är inte bara att slänga in pengarna på vilken global indexfond som helst och det bara skenar iväg som det har gjort de senaste åren, utan man kanske till och med behöver tänka lite ränta. Helt plötsligt så avkastningskravet kanske 2% istället för 7% om man kunde snitta det över tid på börsen förut. Mm. Så jag tror så här, vi behöver nog alla tänka till lite på både hur vi konsumerar, men jag tror att det också hjälper oss att tänka lite framåt på de här sakerna som är bostäder. Det är inte bara att gasa och köpa och växla upp, utan vi behöver hålla pengar. Vi kanske behöver ge medvetna val, flytta utanför stan eller för att ha råd. Och så här. Det här skapar nog ett ekonomiskt tänk som vi har saknat. Vi blir lite fartblinda.
Jo, men det är det vi tycker. Vi är bara att titta på den standard vi har. Vi har konstaterat för att man börjar gå ut utanför dörren och sen titta på bilar som vi har. Alltså vi har, det är flashiga bilar, det är extremt. Vi börjar åka ner i Europa och jämföra liksom. Så har ju vi ett helt annat, en helt annan standard. Man tittar på Hemnet så häpnar man ju över.
Ja, jämför jag med när jag är i Spanien när jag är här. När man kommer liksom, tittar innanför dörren så är det ju... Det är som natt och dag.
Ja, precis.
Det är inget de tänker på.
Och det här, jag tror absolut att vi har varit fartblinda. Ja. Och sen är det som du säger, det är väl ingen som vill att ekonomin ska gå dåligt. Men det kanske är precis vad vi behöver. En liten snyting liksom, för att förstå att fan, lär er att tänka. Man kanske varje person kokar ner till att varje enskild invånare tar ett större ansvar.
Ja,
men om vi tänker nu att det har skett... Vi har fått en snyting och det har gått bakåt, men, och vi är inte helt klara på om det har vänt uppåt. Nej. Men det finns i alla fall en del tecken som är att det åtminstone inte fortsätter neråt, utan vi kanske har en ny norm eller tag eller och för senare vänder uppåt.
Ja.
Så en grej här man vill lyfta är ju ett, det verkar gå fortare och fortare. Liksom konjunkturcyklerna går, det går upp och det går ner och det går upp och det går ner. Och då gäller det att hinna med de här svängarna. För något vi vet är ju att svenska småsparare har en tendens att ligga liksom 6 månader fel. Det vill säga att när väl allt har kraschat i botten, då säljer man. När man gör den absolut sämsta affären. Och sen så när det går upp är man inte med på uppgången, utan då är det de stora som är med på uppgången. Och sen hamnar det i Aftonbladet och sen tvekar man en månad och sen köper man när det är som dyrast. Hur ser man nu till i det här återtåget, om det nu börjar imorgon eller om 6 månader, om 1 år? Hur ser jag till att jag inte är de där 6 månaderna för sent fel igen då?
Ja.
Som liksom, för det är ju alltid... Det svenska småsparare sitter ju med svarte Petter i sluten hela, verkar som hela tiden. Därför att de gör precis tvärtom mot det som är matematiskt, därför att det är psykologi det. Liksom. Hur tycker du att hur kan man förbereda sig för återtåget?
Ja, liksom? Jag tycker just sparandet är ju en sån sak som man verkligen behöver försöka vara med och relativt enkelt upplever jag att man kan påverka. Jag brukar tänka så här, om man sätter på cyklopet och sen är det lite imma liksom på cyklopet, så ser man inte så jättetydligt. Man kan se konturer, och det tycker jag att man överlag behöver göra med börsen. Så det är nästan omöjligt att pricka de här topparna och dalarna. Det vi pratar om 100 gånger, så strunta i det. Men däremot så finns det ju kanske vissa saker som sticker ut. Jag tänker så här, blir det här är ingen ställningstagande, men mer fakta. Blir det krig i Ukraina? Hur påverkas den militära industrin? Det är inte raketforskning att Saab kanske kommer få sälja saker dit, eller att det kommer bli aktuellt med den här typen av materiell. Jag tänker att man ännu mer insatt så vet man att om räntorna går upp så påverkar det teknikbolag i större utsträckning, för att de har större avkastningskrav på sig också och tyngre finansiering, så det kommer att dra ner deras vinster, vilket gör att om man tittar på Facebook och alla de här teknikintensiva bolagen i USA, men också i Sverige, så påverkas de högt av. Och då tänker jag så här, om man tar på sig de här då, cyklopet, och så vänder vi på det och så tänker vi så här, vad kommer hända när det väl vänder? Så här, vilka bolag kan gynnas av att det vänder? Mm. Och tittar vi på fastighetssektorn nu, så läste jag en siffra att de har ju fått mycket staten har köpt mycket bostadsobligationer, och de här kommer löpa ut då. Som närmsta 3 åren så kommer bostadsobligationer löpa ut till ett värde av 90 miljarder varje år. Och då innebär ju det här att fastighetsbolagen då som...
Vi stoppar där. Bostadsobligation, berätta vad det är för något.
Ja, men under pandemin, för att när vi gjorde de här, när staten skulle se till att trycka lite pengar, så köpte man obligationer, men det räckte inte, utan man gick in också och köpte bostadsobligationer. Det innebär att ett fastighetsbolag kan ställa ut en obligation, det vill säga att man vill ta in lån mot en ränta. Så de fastighetsbolagen har ställt ut de här obligationerna, och staten var där och köpte dem till liksom en billig penny. Man behövde knappt inte, staten behövde knappt betala någon ränta alls, utan man pushade ut de här pengarna ut i till fastighetsbolagen då. Och de här fastighetsbolagen använde pengarna för att liksom växa och bygga, och vi hade ju en enorm boom på börsen när det kom till fastighetsbolagen här, när så otroligt billig upplåning. Så här, de lånade till noll och ingenting, och det var bara gasen i botten, och man köpte varandra och man byggde nya bostäder, och det var, och så vände det, och helt plötsligt så bara, jävlar, nu ska vi behöva betala ränta på de fastigheterna vi har sedan innan, och de lånen, och sen någonstans i framtiden ska vi ju så här, ska vi ju de här obligationerna kommer ju löpa ut, och helt plötsligt kan jag inte låna pengar billigt, utan ska jag gå ut på marknaden och säga så här, hej, jag behöver kanske fortfarande ha de här 90 miljarderna.
Men för bostadsbolagen ska betala tillbaka de här 90 miljarderna varje år till staten. Så säger staten så här, du, det står här att nu ska jag få tillbaka mina pengar.
Yes.
Var är de? Då säger bostadsbolagen, shit, ja. De har inte jag på mig. Det måste jag gå och låna.
Och där jag avbröt dig.
Men ja, men förlåt, precis. Mm. Och sen
jag ville
när de
bara
har
förklara
här...
vad det var för någonting.
Mm. Ja, det är bra. Så när någon ska då refinansiera sig, det vill säga ta de här lånen någon annanstans ute i samhället, så har ju räntan gått upp betydligt mer än vad staten var villig och liksom under pandemin här. Vilket gör att fastighetsbolagen kommer ju sitta i dubbelknipa här, för räntorna kanske fortsätter upp då på befintligt bestånd, och så plus då att man ska finansiera sig om då till högre ränta. Så jag tänker så här, har man de här, nu förstår jag att det här kanske varit lite överkurs och lite svårt, men jag tänker så här, söker man på sin bank och så tittar man vilka bolag har gått upp och ner de senaste 1, 2, 3 åren kanske man kan sortera på, så får man ju det är ju bara fastighetsbolag där nu närmsta tiden, vilket kanske är kopplat till räntan. Och är det så att inflationen kommer att gå ner, ja, men då kommer också räntan gå ner. Det här kanske innebär att de faktiskt kan finansiera sig billigare då. Jag bara spekulerar, jag säger inte att det är så, men förstår ni vad jag menar? Så här? Om man sätter på sig cyklopet så kanske man kan skönja vissa trender i samhället. Så här. Kanske är så att vi kommer att börja semestra mer om vi får mer pengar över plånboken. Ja, det finns hotellkedjor, de kanske kommer gå bra. De gick ju uselt under pandemin. Mm. Jag vet inte, men jag tänker att har man lite pengar över då när det väl vänder, ja, men då kan det vara värt att kanske våga och sätta på sig det här cyklopet och ugna ut det på bolag som man kanske vågar och köpa bara de bolagen också.
Jag skulle säga så här, om man ska tänka grundkursen då, om man inte är riktigt ens, som att ens har ett cyklop, ja. Då skulle jag säga så här, avbröt du ditt månadssparande, ditt fondsparande vad det är, med anledning av att det var så dåligt på börsen och man förlorade bara i alla fall, då ska man säga att nu är väl en ganska bra tid liksom att ta ett djupt andetag och kolla, ska vi återta det? Inte kanske därför att man kommer gå så himla mycket plus de första månaderna, man kanske till och med förlorar någon månad, men förr eller senare kommer återtaget att ske, och då är risken att man inte är med på uppgången därför att man vaknar först efteråt. Det är en mindre, just nu är det en mindre risk att tro att man kommer förlora på 2 års sikt än vad det var för 2 år sedan, om man säger så, när det stod så högt. Eller hur? Så kan man säga, har du slutat månadsspara, se över om du inte ska börja månadsspara igen. Sen ska man kanske inte ta de pengarna som man vet att man ska betala reavinstskatt nästa år och sätta på börsen och bara räkna med att de går upp. Det ska man inte göra, som någon lyssnare till oss hörde av så hade gjort. Ja. Så att, men det här liksom stadiga månadssparandet kanske man ska våga börsutsätta, åtminstone göra.
Yes.
Och kanske till och med våga börsutsätta i större utsträckning.
Helt enligt.
Börja med det redan nu.
Ja.
Ja.
Ska man till och med, om man nu har haft ett sparande, är det nu man ska våga öka sparandet lite? Man ser ändå så här, okej, vi får ihop det i familjen. Vi, Vi har lyckats åtgärda lite med elen. Vi har lyckats här. Men det var tufft, men det var inte så tufft. Och tidigare har vi sparat 1000 spänn i månaden. Ska vi gå in och börja spara 2000 kanske i månaden för att det nu är billigare?
Ja, men jag tycker att det inte är en sån tokig idé. Det ska väl läggas till här. Om man bara tar, Riksbanken är inte så superbra på att göra prognoser. Men om man ändå tittar på deras prognos så säger de att räntan kommer ligga ganska högt. För räntan och börsen har ju lite koppling. Så här, kan du få räntan hög och du kan få avkastning till mindre risk, vilket då i praktiken då man säger så här, kan du spara på banken eller hos staten och få avkastning, så väljer man hellre att göra det än att ligga på börsen. Så när räntan är hög, ja, men då flyttar sig liksom kapitalet från börsen till räntor, och tvärtom då är räntan så här superlåg. Det är kanske därför börsen var lite väl hypad ett tag så här. Då låg kapitalet på börsen.
Ja, för man visste att den kanske skulle gå ner. Men vad skulle man göra av pengarna annars?
Nej, men precis.
Då? Annars fick man ju ingenting.
Nej, men precis. Så därför bör man hålla lite koll då på räntan. För då kan man ju tänka sig så här. Det kanske finns någon liten koppling mellan ränta och börs fortfarande då.
Mm.
Och då tänker jag att Riksbanken själva, de säger att räntan kommer ligga relativt högt då. Fortsatt under 23 och 24. Och sen är man lite vag då vad som kommer hända. Så man kan nog ändå räkna med att det kanske inte drar iväg så in i bängen, utan kanske också, det kan lika gärna vara tvärtom, men vi är väl i det här limboläget där det kanske är så här, som du sa Charlie, det kanske inte kommer gå bra varken det första eller till och med det andra året, men då har jag köpt i nedgång också, jag har fått ännu lägre snittkurs, och när det väl vänder så här, då tar det fart, för nu har man ju ändå missat, om man nu får uttrycka det så, missat mycket av nedgången som har varit på börsen. Börsen har ju gått ner en hel del.
Om det, förr eller senare ska det upp.
Ja.
Och då vill man ju se till att man redan är i hissen när hissen går.
Ja.
Inte att man säger, nu går hissen upp där borta. Den ska man nog vara i. Ja, men då måste man,
eller så
man måste
kan du
vänta
tills den går ner i källan och sen tar du med den på uppgången.
Så. Ja, men det är det jag menar. Det är nu, om den står i källan nu, eller kanske får åka ner 2 våningar till på vägen då.
Ja,
men det kan man ju följa med 2 ner.
Men den klassiska frågan, vi måste ju passa på. Du jobbar ju ändå på bank, får man komma ihåg.
Ja.
Och det får man inte glömma.
Du är ju inte bara
löpare och skänkemodell och sommelier.
Skänker, precis. Du är ju också en bank. Du jobbar ju på bank.
Ja.
Och då undrar jag den ständiga frågan då.
Vad har ni för er efter klockan 3?
Nej, det undrar vi inte. Vi undrar helt enkelt, hur ska man göra om man nu behöver ta? Jag måste köpa bostad. Jag ska ta lån.
Ja.
Ska man binda? Nu kommer den där vanliga frågan igen. Yes. Du har ju ganska rädd, ni gissar ju ränta här, du och Arturo.
Ja, just det.
Så det var ni ju väldigt rakt på det faktiskt.
Ja.
Så nu undrar jag bara så här, vi ska gå och köpa en ny bostad. Hur ska jag dela upp det? Är det rörligt fortfarande som gäller? Eller ska jag binda?
Ja, där vi står idag så brukar jag säga att man har ju missat liksom tåget på bunden ränta, eller vi ska säga så här, du har missat botten i varje fall. Så är det ju. Det man ska ta med i ekvationen när det kommer till räntor, det är ju ofta att den rörliga räntan kanske är den som dröjer sig kvar på höga nivåer längst, och den bundna räntan är den som kommer sticka ner snabbast. För
ja, den visar tydligare.
Den bygger ju på vad man tror ska hända i framtiden.
Exakt. Ja. Den bygger på vad man tror om inflationen ett antal år framåt. Så det vill säga så här, om den långa räntan går ner, ja, men då kan man ju tänka sig att marknaden tror att inflationen kommer att gå ner. Så därför kommer den sticka iväg neråt snabbare. Och just nu då, om vi ligger, kan vi säga så här, att vi är högt uppe på den bundna, ja, men då kanske det inte är läge att binda på längre tid i varje fall. Däremot så vet vi ju inte så mycket om den rörliga, men att den ska upp ytterligare då. Nu har prognoserna justerats ner lite, men man räknar ju med att den skulle upp på 5, vissa banker sa till och med 5,25 rörlig innan den skulle vända neråt. Nu har man reviderat ner dem lite utifrån att det ser lite bättre ut i omvärlden. Så nu säger man så här, med 4,75 kanske, där kommer den rörliga att toppa. Så det man eventuellt kan göra då, och det här kommer ju, och sen kommer den ligga kvar då på lite högre nivåer. Det är inte så att den toppar och sen kommer vi se det här branta fallet ner då, utan den kommer ligga kvar på lite högre nivåer. Så jag tycker det man kan göra, det är ju verkligen att kika på, kan det vara värt att binda på 1 år eller 2 eller kanske eventuellt 3, beroende på vad jag tror. 3 är ju ganska lång tid.
Men har du bolån?
Jag har bolån.
Har du dem, om de sätts om idag, vad skulle du göra?
Nej, men det är ju just det. Jag skulle nog kika på 1-åringen om jag skulle köpa en bostad idag. Då skulle jag titta på 1-åringen och så skulle jag ungefär fundera på när tror jag att den rörliga kommer att vända. Alltså inom det här 1-årsbandet tror jag att jag kommer tjäna på att binda, beroende på vad räntan står på. Eller kommer den rörliga hinna ner under den här nivån?
Mm.
Så det är egentligen det som skulle avgöra. Jag skulle inte välja att binda på längre tid just nu, för jag tror att, som sagt, löser sig det här hyggligt snabbt, vilket vi alla kanske hoppas, ja, men då kommer ju ändå den långa räntan att gå ner.
Då sitter man ju verkligen med svarte petter.
Då kan man sitta med svarte
petter. Vad har hänt med bankernas marginal? För det finns ju liksom ett ständigt klagomål på banken. Nu får du sätta på dig som lerhatten och glömma bort att du jobbar på banken.
Ja.
Men att när
ja, det får räntorna... alltid vara alla möjliga människor här.
Ja, precis.
Det här blir inte bara
många färgernas, Magnus.
Vi får en allt för... Ja.
Allt igen. Nej, men att det finns ju en pågående konversation om att när räntorna går upp, då passar bankerna på och safta på lite extra och ökar sina marginaler.
Ja.
Och sen så säger man, ja, det är ju ledsamt att det är så, men det är ju inte mitt fel, det är Ukrainas fel. Och sen så har man julfest för de pengarna.
Ja.
Och sen när det går ner så är man inte så snabb att följa med ner, utan då passar man på att öka sina marginaler. Så hur det än går så verkar banken både upp och nedgång kunna passa på och plocka lite marginaler.
Det.
Finns det statistik på det? Har bankerna minskat eller ökat sina marginaler generellt sett i denna uppgång?
Ja, det är också...
Finns det mer förhandlingsläge eller mindre? Eller?
Ja, också en väldigt bra fråga. För media kanske målar upp en viss bild då utifrån hur man upplever situationen. Och det kan ju vara så, i och med att, återigen, många svenskar äger sitt boende. Så kan ju det här innebära att det är en kostnad som man inte blir av med, alltså så lätt, och det är inte så lätt att växla ner boende och bostadspriser går ner så här. Så både det och då, nu är jag ju från ICA då, så, och maten liksom, så är det två stora kostnadsposter som involveras i det här. Men det man tycker då, det är att det svider i ögonen lite när bankerna tjänar pengar. Då ska man ju veta att räntemarginalen är ju det en bank tjänar pengar på generellt sett. Och med räntemarginalen menar vi alltså det, möjligheten där vi lånar pengar till och sen som i sin tur då som vi kan låna ut till. Så skillnaden mellan vad vi lånar och vad vi lånar ut för, det är ju det bankerna tjänar pengar på. Det är också det som ska kompensera för den risken som banken tar, att faktiskt kunderna inte kan betala tillbaka sina lån. Det vill säga, får vi nu en chockinflation och majoriteten av svenskarna säger så här, men jag har inte råd att betala tillbaka de här pengarna, eller man går i personlig konkurs, ja, men då är det en risk som banken står att man säger, vi kommer inte att få tillbaka de här pengarna. Så det är ju betalningen någonstans. Och då under pandemin och framförallt innan när vi hade minusränta, så var ju den här marginalen noll och ingenting. Så bankerna tjänade inte många kronor på
det. Var synd om bankerna.
Nej, men det var inte så synd. Det är klart att man har andra intjäning också. Det är ingen snack om saken. Men när det nu vänder och vi kanske hamnar i en mer normal situation, att det här
bankerna...
Nu pratas
det om gammelbanker med rekordvinster. Liksom,
ja, men det är ju rekord och rekordvinst. Marginalen på... Det är klart att så här, om vi pratar i volym så gör det ju väldigt mycket. Några procents marginal på jättevolymer, vilket bostadslån är, gör blir jättemycket i vinst.
Mm.
Det är liksom inte den ekvationen, inte så svår. Men marginalen, vad vi liksom tjänar, vad vi lånar pengar för och vad vi lånar ut pengar för, den marginalen har minskat. Den marginalen har minskat. Men den här lilla procentenheten på de här många, många, många miljarderna som ligger ute gör ju såklart att banken tjänar mer pengar på sista raden, alltså siffran. Men vår marginal är mindre.
Just det.
Och då ska man väl veta att det här har ju också att bankernas upplåningskostnad är inte bara kopplad. Om man tänker så här, rörlig ränta följer styrräntan. Nej, men det är inte riktigt. Det är en sanning med modifikation. För bankernas upplåning, vi lånar ju upp på internationella marknader också. Så det handlar ju inte bara om vad Riksbanken sätter för pengar, utan vi kan ju behöva låna pengar i dollar eller i andra valutor. Så upplåningskostnaden är en sak och utlåningsräntan är...
Ja, just det. Liksom men frågan var ju om marginalen, om det finns mer att pruta på nu eller om det är sämre läge för konsumenten.
Nej, men jag tycker så här, prutmånen kvarstår nog. Så jag tycker alltid man ska pruta. Det är alltid skillnaden mellan listränta och snittränta som kommer vara liksom prutmånen som jag ska ta med mig till banken. Det kommer alltid vara, oavsett hur mycket eller hur lite pengar banken tjänar. För banken vill ha dig som kund. Det ska vi ta med i beräkningen. Så här. De tjänar ju pengar på dig och vill ha dig som kund.
Ja, precis.
Så jag skulle inte säga att den kanske är varken större eller mindre. utan konstant. Vi ska alltid pruta räntan.
Men nu kanske viktigare eftersom vi pratar om flera procent.
Större siffror, menar, ja men absolut.
Och sen kan man fundera på att kanske amortera om man har pengar. För det, här, jag har ju alltid varit den gamla skolan, att så här, och vilket jag har haft fel i många gånger, att man har liksom inte fått några pengar liksom. Det har gått väldigt, väldigt, väldigt bra om man kan låna pengar till allt och ingenting. Alltså det är bättre att ha lån än att amortera av dem.
Just det.
Men nu börjar man hitta ett läge så här, ska man, får man verkligen 5% på sina sparade pengar? Nej, inte just nu kanske.
Nej.
Och man, så att det är också ett tips, man kan faktiskt amortera sina lån för att sänka kostnaderna.
Verkligen.
Och för tidigare var ju det liksom, som du säger, ja, matematiskt svårt. Liksom. 12% på börsen, ganska idiotsäkert. Och sen så en ränta på 1%. Liksom. Ska jag sitta och betala av det och förlora 11% per år? Nej, då kan jag ju bara ta en tiondel av det jag tjänar på börsen och använda till att betala räntorna med.
Precis, absolut. Då tjänar du ju 5% istället. Då, ja, som det är nu.
Och nu är vi i andra situationer. Att man kanske får nöja sig med 2% ränta på insatta pengar. Och så ska man betala 4% i ränta. Ja, men då är det ju korkat att låna pengarna av er för att sen sätta in dem hos er och ha 2,5% miss där.
Ja, men så är det ju verkligen. Så det är också någonting man kan slå ett slag för.
Så tycker jag den stora fördelen med att amortera och komma ner lite i amorteringskravet framförallt, det är ju att jag skapar en större gummisnodd. Jag är mindre känslig för de här prisminskningarna vi ser nu. Säg att jag klev in under pandemin här absolut i toppen. Jag köpte en ny bostad för ett år sedan. Då var bostadspriserna på topp och sen är vi ner 15% nu. Det är ju inte supermycket marginal om jag har en belåningsgrad på 85% till att jag börjar toucha på att så här, börjar bli svettigt här. Och ju mer då jag har amorterat, om jag nu har en bostad sedan tidigare, desto mer kanske den här marginalen har minskat, eller ja, ökat ska man väl kanske snarare säga, att så här, jag tål mer pris. Mer sjunkande priser på min bostad.
Det enda som talar emot det, som jag ändå så här, är argumentet som ändå finns där, det är ju att om det skiter sig, om liksom jag blir av med jobbet eller sådana saker, då är det svårt att ringa banken och säga, vet du vad, det där jag har amorterat av de senaste 2 åren, kan inte jag få låna upp det igen? För nu behöver jag de pengarna. Då kommer banken säga, nej, men vi får inte låna ut dig, du har inget jobb. Hade jag istället haft dem på ett sparkonto, då kan jag ju ta under det då, medan jag är arbetslös. Det kommer inte banken säga, vet du vad, du kan inte komma och plocka på saker på ditt eget sparkonto först har du ett jobb igen. Så att jag menar, det finns ju någonting i bufferten, att också ha bufferten och inte bara tänka balansräkningstänk rakt igenom.
Nej.
Men det beror ju också på vad man har för marginaler, vad man har för situation.
Men jag tycker ändå man ska överväga det. Kan vara fel att betala av sina skulder.
Som vanligt är det dyrt att vara fattig.
Ja, så är det.
Och också skulle jag vilja slå ett slag för de här, alla de som var med på de här 20% upp på börsen som har suttit och det var svårt att ifrågasätta varför pengarna inte skulle sitta där. Det behöver vi också se till i sånt fall att de pengarna finns kvar nu. För nu är ju börsen ner ett gäng procent också, har jag följt med här. Och då är också frågan så här, hur mycket behöver börsen gå upp för att jag ska få igen de här pengarna som jag tappar procentuellt? Det är ju så, har jag 100 000 så tappar jag 50% av värdet, så jag 50 000. Så här, ja, men då behöver vi ju få en 100% i avkastning för att jag ska vara tillbaka på 100 000. Så det är också så här, det är lätt att prata om de här marginalerna, att vi har dem på börsen och det har gått så bra och det är så svårt att ha pengarna någon annanstans. Men nu har vi nedgång. Så frågan är, hur mycket är de där pengarna värda idag då?
Jag
lär ju sätta av i sånt fall till en buffert så att den finns där och är hyggligt säkert placerad i sånt fall.
Och i vanlig ordning vill man ju då påminna om att man vare sig tjänar eller förlorar pengar på börsen förrän det tillfälle man köper eller säljer.
Så är det.
Andra som står just för dagen är bara en tillfällig indikation. Hade du sålt då eller hade du köpt idag, då hade det varit så här. Men det har jag inte, så att jag hade aldrig den där miljonen som jag säger att jag har förlorat.
Se till att surra fast det i båten, tycker jag är
vi håller ihop det där någonstans.
Ja, ja. Fan vad du gillar metaforer.
Nu var det ju du som...
Jag vet, jag plockade upp den.
Ja, vad härligt. Ja, och jag får gå hem och se Top Gun.
Ja, precis, det får du göra. Ja. Och Jennifer Connelly på det.
Ja. Ska vi klubba det?
Nu klubbar vi.
Då tackar vi alla för ett väl genomfört möte. Och sen så
återkommer igen återkommer om en vecka på nytt styrelsemöte.
Nytt styrelsemöte nästa vecka. Då känner jag er härmed kallade.
Toppen, tack.
Vi bjuder på fika. Tack för det.
Det gör vi alltid.
Ja.
Podplay.